Ja, den här veckan som har gått har varit lite jobbig för mig. Och det är väl så, man går igenom olika tider. Och det händer mycket saker och det kan hända oväntade saker. Och jag har stått inför beslut som har varit svåra och som har fått oanade konsekvenser, kan jag tycka. Men så har jag stavat på de här bokstäverna. När man står inför de här besluten. Ni har kanske sett sådana här band som ungdomar ibland har på armleden. WWJD. What would Jesus do? Vad skulle Jesus göra? Och jag har liksom fått stanna upp och tänka, ja, vad skulle Jesus göra i den här lite jobbiga situationen? Och så har jag tänkt på det här med lärjunge och lärjungaskap. Jag är ju Jesu lärjunge. Och vad betyder det? Jag slog upp i det här, ja, ni känner till det här Wikipedia, encyklopedi eller ord, lexikon vad man ska säga på datan. Och där står det om en lärjunge. Det är den som följer en mästare och tillägnar sig hans lära. Dennes lära, levnadsmönster, andliga insikter och så vidare. Förhållandet mästare, lärjunge förutsätter att det finns kunskaper som man inte kan förvärva genom studier utan enbart genom långvarig personlig kontakt med en andlig ledare som har en djupare erfarenhet. Det här är ju ingen kristen text om vi säger så. Men så står det i biblisk uppslagsbok, slog jag upp också, det här med lärjungar. Och där står det att vara lärjunge betyder helt enkelt att vara en kristen. En person som står i personligt förhållande till Kristus. Och då blir man gladare när man hör att det betyder att stå i ett personligt förhållande till Kristus. Det är att vara lärjunge. Precis som Jesus, när han valde ut sina lärjungar så sa han bara till dem, följ mig. Han frågade inte efter vad de hade för meriter eller om de skulle klara upp det här. Utan följ mig. Och det är det som jag känner att jag måste lära mig ännu mycket mer. Att följa Jesus. Och att leva nära honom. Så att han får påverka mina beslut och hjälpa mig att göra fatta rätta beslut. Och det var ju det här att en lärare skulle vägleda genom sitt exempel och sin livsföring. Och vem om inte Jesus har gjort det? Han undervisade, men han visade också och han levde som Guds son. Och honom får vi följa. Nu har jag en rad olika bibelställen här så jag hoppas ni kan följa med. Jesus, vet ni, han varnade ju för fariseerna. Att han sa till exempel i Matteus 23 att gör därför allt vad de lär er. Alltså vad fariseerna lär människorna. Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat. Det här är också, tror jag, ett varningsord till oss. Att inte säga ett och göra något annat. Och han ger olika exempel på vad fariserna, de binder ihop tunga bördor och lägger den på människornas axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Och allt vad de företar så gör de för att människorna ska lägga märke till dem. Men så ska det inte vara bland er, säger Jesus. Den som är störst bland er ska vara de andras tjänare. Det är inte enkelt, men när vi ser på Jesus och ser hur han var, då tror jag vi kan, då får vi följa efter och göra och vara som han gjorde och var och gör och var. Det finns ju andra exempel också i Bibeln bland lärjungarna som vi också kan läsa om och få lära av. Och det är till exempel Barnabas, tycker jag, är ett sånt fint exempel på. Han är ett föredöme för oss. Han tog sig an Saul när Saul hade blivit kristen, och församlingen i Jerusalem till exempel litade inte riktigt på att, är det verkligen riktigt det här? Har han kommit till tro, han som tidigare förföljde de kristna? Men då tog Barnabas hand om honom och presenterade honom, introducerade honom. Och nu ska vi se här. Där ja. Barnabas tog med honom till apostlarna och berättade för dem om hur Saul på vägen hade sett Herren och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sen fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn. Jag tror det här är också ett exempel, ett föredöme för oss. Och vi pratar ibland om det här med andliga fäder och mödrar. Jag tror det är viktigt att vi som har varit med lite längre, vi får vara med och stötta upp de som har kommit till tro nu. De som är nya. Vi får ta dem vid handen och visa dem och leva tillsammans med dem. Och Barnabas, han var ivrig att hålla kontakten med Saul. Det står lite längre fram om när de var i Antiochia. När människor hade kommit till tro. Och Barnabas kom dit och såg bevisen på Guds nåd och blev glad. Och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Och där var han med i det sammanhanget. Men sen fortsatte han till Tarsus för att söka upp Saul. Och tog med sig honom till Antiochia. Och där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år. Och kunde undervisa en avsevärd mängd. Barnabas, han tog sig an Saul. Och Saul kunde se upp till honom, tror jag. Och se på Barnabas liv, hur han levde. Men att vara lärjunge, det är på allvar. Och det har ett pris som vi ibland kanske ryggar för och tycker att det är lite för jobbigt. Är det verkligen meningen det här? Det står till exempel i Matteus 8 kapitlet om att följa Jesus. Det var mycket folk som samlades omkring Jesus. Och så kom det fram en skriftlärd och sa: Mästare, jag ska följa dig vart du än går. Full av entusiasm, jag ska följa dig. Men Jesus svarade: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Och en annan av lärjungarna sa: Herre, låt mig först gå och begrava min far. Men Jesus svarade: följ mig och låt de döda begrava sina döda. Här är inte så lätt att förstå det här, men jag tror det handlar om att prioritera. Att när jag har gett mitt liv åt Jesus, när jag har bett honom komma in och bli min Herre, då är det han som ska ha första prioritet i mitt liv. Och att följa honom, det betyder ibland att följa ut i det okända. Han hade ingenstans att vila sitt huvud. Det var inte säkert någonting. Men han uppmanar till att följa honom ändå. Följa honom in i detta okända. Och vi vet att det står ju också det här att ta sitt kors på sig. Och då börjar det bli ännu jobbigare egentligen. Som står i Lukas på ett ställe. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Och så det här välkända ordet att vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv. Ja, jag kan inte ge en bra förklaring för det här. Att förneka sig själv, ta sitt kors varje dag. Annat än att jag tror det handlar om prioriteringar här också. Vad vi väljer, vad som är viktigt för oss. Och lite av det som Kristina berörde. Är det viktigare att sätta sig framför tvn kanske än att läsa en stund i Bibeln? Jag får kämpa med det här, det måste jag erkänna. Det är så mycket som runt omkring som vill ta uppmärksamhet ifrån det viktigaste. Men vi får se på Jesus, det får vi aldrig tappa. Och det måste jag påminna mig själv om gång på gång. Och då läste jag i Hebreerbrevet, det 3:e kapitlet, bröder och systrar. Ni heliga som har fått kallelsen till himlen. Se därför på aposteln och översteprästen som vi bekänner oss till, Jesus. Som var betrodd av den som hade utsett honom. Så som Mose var betrodd i hela Guds hus. Så står det om att varje hus har en byggmästare. Men den som har byggt allt är Gud. Och hans hus är vi. Så länge vi behåller den frimodighet och stolthet som vårt hopp ger oss. Vi kan vara stolta och vi får vara frimodiga. Men om vi ser på Jesus, det är liksom förutsättningen. Då känner jag när jag håller på att tappa modet, då får jag påminna mig gång på gång om detta. Se på Jesus, följ honom. Han är ju min herre. Sen, vi vet ju att Jesus han gav oss många exempel som han ville att vi skulle följa. När det gäller att följa honom och att tjäna honom. Johannes var det, Johannes 13. Så står det talas om, ni kommer ihåg när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och när han har gjort det så säger han, förstår ni vad det är jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och det är med rätta för det är jag. Om nu jag som är er herre och mästare har tvättat era fötter är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel. För att ni ska göra som jag har gjort med er. Hos oss är det ju inte så vanligt att vi tvättar varandras fötter. Det gör man i en del traditioner, en del kyrkor. I Ryssland har man framförallt tagit fasta på det här ordet. Och tolkat det väldigt bokstavligt. Så när man har nattvardsfirande så brukar det föregås av att man tvättar varandras fötter vid några tillfällen. Och det är ju verkligen en tjänaruppgift. Och jag tror det var det Jesus ville peka på. Att tjäna varandra. För det var ju tjänarnas uppgift det här att tvätta de smutsiga fötterna. Och Jesus kom som en tjänare. Och sen står det om Jesus också i Matteus evangelium 9. När han vandrade omkring, undervisade, botade alla slags sjukdomar och krämpor. Och när han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. för det var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Och då sa han till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jag tror att när vi är tillsammans med Jesus, när vi tar emot hans kärlek till oss, då måste det spilla över, tror jag, så att vi också kan se människor med medlidande. Se trasiga människor och nå ut till dem. Gå till dem. Och det är ju vår kärlek till Jesus och till varandra som ska vara ett vittnesbörd. Ett annorlunda, vi kommer från ett annorlunda rike där kärleken råder. Och det tror jag faktiskt människor ser. Det var, någon brukar säga att ja, han läser av oss, den grannen. Jag tror det är så, även om vi inte tänker på det, att människor ser på oss. Ser om våra liv stämmer överens med vår bekännelse. Och i första Johannesbrevet så står det, den gamle Johannes har skrivit mycket om kärlek. Och där står det i tredje kapitlet om inbördes kärlek. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, och vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord, utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta dömer oss, kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud, att vi ska tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss. Vi är inte ensamma. Vi har fått anden, hjälparen. Jesus sa att jag kommer till er, jag ska vara hos er. Han gav oss sin ande. För annars, hur skulle det annars gå för oss här i världen? Men vi är inte ensamma. Vi har Guds ande i oss, den heliga ande. Och då kan vi faktiskt med frimodighet gå ut och berätta för andra. Som det står så fint, när de första lärjungarna kallas, så står det om Filippos. Han träffade Natanael och sa till honom, vi har funnit honom som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa, kan det komma något gott från Nazaret? Filippos svarade, följ med och se. Ett så här enkelt vittnesbörd kan vi få ge. Följ med och se. Kom för att se vad som händer. vad Jesus gör, vem han är. Ibland kanske vi inte ens, det kanske inte ens blir några ord, men vi kan ändå visa med våra liv på Jesus. Jag läste om den här fantastiska läkaren i Kongo, Denis Mukwege, som mitt under brinnande krig byggde upp det här Panzi-sjukhuset. Och han sa så här: hur vi lyckades bygga sjukhuset mitt under brinnande krig kan jag egentligen inte förklara. Det var dumt, men vi gjorde det. Han skrattar när han minns tillbaka. Ibland för Gud dig helt enkelt dit han vill. Och så är det inte förrän i efterhand, när man tittar tillbaka, som man förstår varför. Och det här är, har ofta varit en tröst för mig. Att även om jag inte förstår vad som händer just nu. Och det är så mycket konstigt, mycket svårt. Och varför blev det så och si? Men efteråt kan jag se att Guds hand var med. Han var med och ledde. Och tänk att vi får vara hans lärjungar. Det är verkligen nåd. Sådana som vi är. Jag har tyckt så mycket den här veckan att usch. Jag fungerar ju inte som jag borde. Och varför är det så här? Men tänk att Gud ändå har tagit emot mig. Och att jag får följa honom. Att jag får vara hans lärjunge. Och då tänkte jag på en sång som jag faktiskt bad Sten att sjunga här. Som jag tycker är så underbar. Just om det här. Herre, vad tänkte du på? Och sen fortsätter du, får du sjunga Sten.
Mästare, giv mig din kraft. Du som kan.